Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du mådde väldigt bra under de år då det var en årlig svensk kvällstidningstradition att runt jul kabla ut en nyhet om att Micke Persbrandt blivit bortklippt ur en Hobbit-film. Och varje gång detta nådde dig gick du bort till din drinkvagn med svikt i steget för ett celebratory glas brunt.
Nej, det är mitt fejl.
Detta är Cafés fördomspodden, podcasten i vilken jag träffar en förhållandevis välkänd person som får bemöta alla mina fördomar om den egna personen. Det är verkligen inte svårare än så och jag heter Emil Persson. Veckans gäst är den framstående norska programledaren Fredrik Skavlan. Han föddes i Oslo 1966 och inledde sin mediebana på olika norska dagstidningar. Vi skulle dock lära känna honom som tv-man. En karriär som började med talkshowen Först och sist som startade 1998 och visades i 17 säsonger på norsk tv. En fixture i Sverige blev han först med programmet Skavlan som är en samproduktion mellan NRK och SVT och visas i båda länderna. Där han då intervjuar människor i en studio med uspen att samtal ofta uppstår över stolsgränserna och personerna interagerar med varandra under programledarens watch. Han har 5 barn, varav 2 med skådespelaren Maria Bonnevi som han alltjämt lever med. Talkshowen Skavlan visas fredagskvällar i SVT. Du är mån om att din Skavlan-sidekick Niklas Källner inte ska gå om dig i popularitet och bli en genuin Kristallen-kandidat in his own right. Så när han kommer till dig för att prata om SVT-format han erbjudits leda, exempelvis Fon Svenssons kläder eller nu aktuella Arvinge okänd, program som du ändå känner på dig kanske inte kommer att bli svinbra, så råder du ändå honom att ta jobben, för då vet du att hans big break fortfarande inte är nära förestående och du kan på så vis fortsätta att nyttja hans tjänster på ett för dig friktionsfritt sätt.
Du har glömt en ting i den här påståenden.
Ja.
Det är mer komplicerat än du skisserar upp nu, för du har glömt att Niklas jobbar ju i mitt produktionsbolag. Så potentialen för att faktiskt då driva stor business på Niklas finns ju där.
Okay.
Så
du kan tjäna pengar på honom.
En stor tv-succé, alltså Fon Svenssons kläder och så, det är ju inte vi som producerar.
Nej.
Så där tycker jag det är helt okej att det blir moderat succé som bygger upp Niklas, men den dagen han blir ska vara en verkligen stor stjärna, så tycker jag.
En kristall.
Så länge jag får producera det så är jag nöjd.
Ja. Du har en kompis som är pilot.
Nej.
Nej.
Tyvärr.
Ibland skulle du vilja gå ut och ta en ambulansfylla på Rish tillsammans med de andra medietjurarna, men du tänker att den typen av beteende i längden skulle urvattna känslan av exklusivitet kring din person.
Ja, i teorin skulle jag det. Men det har inte så mycket med mediekillarna att göra. Det har med killarna i det hela tatt att göra. Jag har aldrig fått till helt det sätt att vara kille på. Det finns någon hämning, någon begränsning i mig som gör att jag väldigt sällan blir ambulansfull, som du säger. Och det finns en, och jag vet inte vilken sammanhang det egentligen har med min offentliga roll. Lite har den för sammanhang med den offentliga rollen. Det har förstärkt det helt klart. Jag kände ju det en period hvor jag var singel och skulle dejta lite och sånt. Att då kände jag att jag dejtet på en måte, jeg kunne ikke ta med meg folk hjem, for jeg kjente at da skal jeg gjøre det på vegne av statskanalen, om du forstår. Nei, det kjentes litt sånn. Jo, men jeg hele tiden representerer public service, da.
Ja.
Og det vil jo ikke noe klokken tre om natten.
Det er som å knulle med SVT og
Ja, du vil ikke være den... du kjenner at man er veldig sin kanal. Mm.
Takbjelkar finns I din bostad.
Alltså jag har ett sted I norske fjällen där har vi några takbjälkar.
Ja.
Som jag har ihop med min syskon så det är riktigt. Det är en sån du vet tømmer hytta.
Mm.
Och där finns det där är det mysigt där med takbjälkar. Ja. Men inte min bostad. Den är mer funkis prägover.
Du mådde väldigt bra under de år då det var en årlig svensk kvällstidningstradition att runt jul kabla ut en nyhet om att Micke Persbrandt blivit bortklippt ur en Hobbit-film. Och varje gång detta nådde dig gick du bort till din drinkvagn med svikt I steget för ett celebratory glas brunt.
Nej, det är helt fel.
Nei, jeg under Mikael Persbrandt alt godt og tykte at det var jeg tykte jeg har aldri sett Hobbit-filmen, men
jeg trodde han var med også, jeg trodde han var noen bjørn eller en sånn bear man eller,
ja, han kan ha vært med I noen av dem, men det kjentes som at det var mange artikler om at Persbrandt blitt bortklippt og olika Hobbit-filmer under en tid.
Nei, men nei, så liten jeg ikke, tross alt.
Nei. Vi säger för kontext då att Mikael Persbrandt var tillsammans med din sambo tidigare och någon nu missat det.
Ja.
Du roas mycket av Rickard Olssons återkommande och som du ser det vansinniga gnäll mot sin arbetsgivare I kvällspressen och skakar småleende på huvudet åt honom när du tar del av artiklarna.
Nej, för nu är jag plötsligt väldigt osäker på Rickard Olsson, vem det är.
Det är ju en SVT-kollega till dig.
Ja, det är han, ja.
Vem vet mest, mannen?
Just det, absolut. Men jag har inte följt den här saken.
Nej.
Den, så det har, men kanske jag skulle roa, så jag vet inte.
Rickard Olsson krusar inte ens din horisont, så att säga.
Nej, alltså där är, du vet, jag kommer ju på ett sätt från en annan planet.
Mm.
Och är ju... mycket I Sverige, men ändå ska jag också förhålla mig till Norge och så jobbar vi mer och mer I andra land och spelar in och så. Så att jag har ett det är mycket många nyheter speciellt inom underhållning som jag inte följer med på.
Mm.
Och det är väldigt bevisst för att ha plats I huvudet till andra ting.
Dina barn går I privatskola?
Nej. Absolut inte.
Nyckeln till ett bra sexliv är enligt dig att ha en, citat, vild, slutcitat, upplevelse I kvartalet. Kanske en snabbis på en lite udda plats I hemmet. Därefter kan man missionära sig fram I ytterligare 3 månader utan att behöva ödsla tankekraft på saken.
Åh, gud, vad man skulle liksom, vad man skulle vilja ha det här på repertoaren, men... Svaret nok at det jeg vil ikke si det bullseye I beskrivningen. Jeg kjenner meg ikke igjen.
Nei.
Tyvärr. Og jeg tror ingen andre skulle kjenne seg igjen heller.
Nei. Fördomspodden sponsras den här veckan av Mindler som är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 200 legitimerade psykologer och ett stort antal självhjälpsprogram I appen mot exempelvis stress, relationsproblem, depression, sömnproblem, trauma och förlossningsdepression. Och Mindler är en del av primärvården. Ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller. Och om jag ska ha en fördom om dig Felix som jag gör de här spottarna med så är det att du kommer från en småländsk by där kanske inte var och varannan så kallad gök gick I terapi.
Nej, men du har helt rätt Emil. Så såg det ut och kanske ser ut fortfarande. Det där stigmat kring terapi och att liksom gå och prata med någon, det är förödande för många. För man vet inte riktigt hur man ska liksom gå tillväga.
Men lyckligtvis också I uppluckring ju.
Ja, herregud, ja, verkligen. Mm. Och känner man som jag har gjort liksom halva mitt liv att tröskeln till att börja träffa en psykolog är alldeles för hög och man vet inte riktigt hur man ska börja, så är Mindler ett fantastiskt steg för att börja träffa någon helt enkelt och prata med någon.
Ja, och hittar man någon som man tycker om, det är också bra med Mindler, så får man träffa samma psykolog genom hela behandlingen. Men det går såklart också att byta psykolog vid behov. Det är viktigt såklart att man har någon man klickar med, det vet vi alla.
Och Mindler är ju för dig som är över 18 år och du får din hjälp inom 24 timmar. Och den här hjälpen, den finns att hämta i Mindler-appen. Så ladda ner Mindler-appen för att komma igång.
Vi säger tusen tack Mindler som möjliggör Fördomspodden. Fördomspodden sponsras den här veckan av More Sailing som anordnar seglingspaketresor till Kroatien, Italien, Grekland, Karibien och i Sverige. Och de här resorna inkluderar då alltså alltid en vecka på segelbåt, flyg plus transfer, svensk skeppare, mat och dryck ombord och alla hamnavgifter. Och det här är då segling för alla. Jag gillar det, det är demokratiskt. Ingen tidigare båtvana behövs, ingen kunskap om segling behövs och resorna är för dig som vill utforska resmålet från havet. Man får den perfekta mixen av sol, bad och äventyr. Och en fördom vi har om dig, Felix Vetlandasonen, är att segla kan du inte.
Verkligen inte, men jag vet vad jag kan. Kroatien.
Ja, okej. Okay. Ja, men det kan jag tänka mig.
Alltså, de tre senaste sommarna har jag spenderat Kroatien och jag förstår att detta inte är en outforskad pärla, men herregud vad jag älskar Kroatien. Det är så fint. Det är klarblått vatten, det är härliga stränder. Det är ett ganska partytätt ställe.
Det kan du mer om än om segling.
Så är det verkligen. Det är därför det är så himla härligt att ha just en skeppare och en värd som sköter allting ombord. Emil, om man skulle vilja göra det här då, kan inte du fixa en kod till oss?
Jag kan ju detta. Och koden är då Fördomspodden med små bokstäver, så kallade gemener. Och den ger 5% rabatt på alla More Sailings resor om du bokar senast den 5 maj 2024, alltså i år. Läs mer om detta och boka på sajten www.moresailing.se. Tusen tack More Sailing som möjliggör Fördomspodden.
Vi ses i Kroatien i sommar.
Ja, vi gör väl det.
Efter att Josefin Frida Pettersen, mer känd då som Nora i Skam, varit gäst i Skavlan, smsade du lite grann med henne efteråt på ett sätt du vanligtvis inte gör med andra gäster. Absolut inget som skulle kunna skärmdumpas och försätta dig i en komprometterande situation, men bara för att känna av eventuellt sexuella strömningar.
Nej, jag svarar på det. Men det är helt rätt att... nej, jag sms... Jo, det kom en mail, men den var från henne. Om jag nu kommer ihåg rätt, för hon frågat mig om en kontaktperson som jag hade nämnt för henne på bakrummet. Så det är faktiskt helt rätt. Det var en kommunikation i ettertid. Men vi är inte vänner på Facebook. Och vi är, jag tror inte jag har hennes nummer. Och jag är väldigt upptatt av att jag inte ska... ta den rollen du försöker att tillskriva mig där. Här är jag heldigvis har jag många korrektiver omkring mig som ser till att det inte... Jag måste bara understryka det.
Ja, visst. Du är det givna toastmastervalet bland majoriteten av dina bekanta, men är noga med att tacka nej i 80% av fallen för att inte sabba känslan av exklusivitet kring din person.
Ja, jag tackar nej i 100% av fallen. Jag blir ibland frågat om både det och det här att hålla damarnas tale, som det heter, eller att göra, eller att hålla tal i det hela tatt. Och ibland så känner jag att jag måste hålla en tal. Och det förstörer för det första hela festen jag är på, för mig. Det förstörer oss hela veckan. Jag tycker det kostar mig väldigt mycket.
Du blir så nervös då, eller?
Ja.
Eller känner du prestationsångest?
Ja, någon form för prestationsångest. För jag känner att eftersom jag har den jobben jag har, så tror folk att det är så lätt för mig. Och då förväntar de att det här må vara lite bättre än de andra. Och det är det ju inte.
Dina stora syskon har högstatusyrken i jurist- och läkartrakten. Och när du bestämde dig för att satsa på en karriär inom medier blev du lite av familjens outcast. vilket dels gör att du finner det faktum att du ändå blivit framgångsrik inom ditt gebit väldigt belönande, men dels också att du aldrig helt kan skaka av dig känslan av oakademiskt smuts under familjeträffarna.
Nej, det är inte på det sättet. Det är min, jag har tre syskon och det är bara en som har den här typen jobb som du beskriver. Han är läkare.
Mm.
Han är på något, ja, man ska kunna beskriva honom som Norges doktor Åsa.
Okej.
Okay. Så han lite känd läkare, ja. Och han brukar ju den här utbildningen för vad det har varit i familjesammanhang, för ingen av oss andra egentligen har den typen jobb. Alltså min bror är manusförfattare. Min syster är tv-producent. Min mamma är konstnär. Min pappa började som skuespiller men blev affärsman. Jag har aldrig haft någon motstånd på hemmanifrån på ville gå in i. Jag ville ju bli tecknare först och sen så gick jag in i journalistiken och tv. Jag har aldrig haft någon motstånd hemmanifrån på det, så det är tyvärr inte en sån historia.
Nej.
Men alltså lite, min bror är ganska nedlatande när han snackar till mig och okay. oss andra. För han är ju lite bättre än oss andra. Då.
Det, ja, det precis. Så. Som läkare.
Läkaren, ja.
Kan tycka att de är.
Mm. Ja.
Det värdigaste stället att bli igenkänd och approachad på anser du är i en flygplatslounge?
Jag tycker om att vara i en flygplatslounge.
Ja, det gör du verkligen.
Det måste jag säga. Det tycker jag är. Jag tycker inte om att resa så mycket som jag gör, men det är en fin. Det finns en fin tröst i att man får det här kortet och får vara i den loungen.
Mm.
Och jag tycker också när jag ibland inte hinner loungen för att jag är för sen. Till om att gå till gaten, då det är en liten sorg varje gång att man inte får lite av den
fan, du älskar
härliga laxen och lite äggröra. Så det kan jag bekräfta, det att bli igenkänd. Det känns, jag blir väl inte igenkänd någon mer i loungen än andra städer.
Nej, men om du ändå ska bli igenkänd någonstans så väljer du nog helst ändå i loungen.
Ja,
du går
värdigt
till där inne.
Nej, det är faktiskt intressant, för i loungen så är ju de flesta som är i loungen är ju lite too cool for school. De ska ju vara van vid att se både den ena och den andra, så de låtsas som de inte känner igen dig och sitter bara och jag vill kanske ser bort på det men inte gör något ut av det.
Ja, men så då, om någon ska lägga ut en selfie tillsammans med dig på Instagram, så skadar det ju inte ditt varumärke att den är tagen i en flygplatslounge.
Ja, fast det är ingen som gör det. För folk i loungen är inte den typen. Folk i loungen är över det. Så att, och jag tycker faktiskt ibland att det är trevligare att folk kommer bort och säger hej än att de håller på och skule eller glane, jag vet inte vilket ord du vill säga på svenska, men du vet, se på det utan att avslöja att de ser på det. Mm. Det känner man ju.
Du spelar squash.
Nej. Extremt lite bollsinne. Alltså jag har inget bollsinne. Alltså jag kan förstöra en vär ett vart lag. För ett vart lag jag var i skoletid, alltså när jag gick på skolan, så var jag ju, jag förstörde så mycket för laget att jag fick teoretisk gymnastik de sista par åren av min skoletid. Så satt jag bara på något rum och läste någon bok om kroppen för att jag inte skulle förstöra för laget.
Fan, vad...
Null bollsinne.
Du måste vara så jävla dålig.
Ja, men helt extremt dålig. Ja. Så sen tycker jag att jag är okej när jag spelar med min dotter på 5. Men det är hon kan jag liksom ta.
Ja. Ja, men starkt tycker jag. Du har inga homosexuella vänner.
Jo, det har jag. Du kan inte jobba i min bransch utan att ha homosexuella vänner. Jag har mina vänner från branschen.
Det går. Jag är inte säker på att GV har homosexuella vänner till exempel.
Nej, det är ett poäng. Det är inte jag säker på heller. Men nej, jag har jag måste tänka efter, för jag här det må jag inte att jag inte har reflekterat över och kollat har jag homosexuella vänner. Det är inte något jag har jobbat aktivt för att ha eller inte ha. Men jag har det. Och jag
menar inte att det finns någon homofobisk liksom konspiration här.
Jag har bara inte där inte engang på kartan att tänka över det, om du förstår.
Vid ett tillfälle lyfte några av dina gamla barndomsvänner det faktum att kändisskapet möjligen, bara möjligen, hade förändrat dig lite grann. Vilket således också blev den sista gången du träffade nämnda vänner. Du behöver bara inte den typen av negativitet i ditt liv.
Nej.
Du har varit på matresa i San Sebastian.
Nej, jag har inte det. Jag har aldrig varit i San Sebastian. Jag skulle gärna rejst dit. Men den här matgrejen, alltså... Det är helt rätt att jag är intresserad i mat, och jag är kocken hemma, så jag håller på köket väldigt mycket. Men det jag inte tycker om är sån Michelin-mat. Jag är inte så intresserad i gourmetmat, och du vet när det finns när mat ska serveras med skum och rök och sånt, det är inte min grej alltså. Det intresserar mig inte. Jag tycker inte det är så gott. Så jag för mig är det husmanskost och inte, jag behöver inte ha så dyr vin heller, men jag vill ha vin.
Ja. Du anser att din kvinnosyn är klanderfri och har därför inte lagt ens 1% av din energi på att ta del av debatten.
Första del av påståenden är helt rätt. Andra del är ju inte helt rätt, för jag har ju måttet svara på det här många gånger.
Ja.
Eftersom det blev jo mitt första möte med Sverige, det var ju att jag var ju sexisten som hade anlänt Stockholm, och det när det gäller klanderfri så tror jag, ja, jag anser det, och jag tror om du frågar kvinnor och män som känner mig väldigt gott, så tror jag att de vill kunna bekräfta det. Det är ju en sån fråga som när slutet du har slå din kone. Man kan inte försvara sig mot det helt heller, för det finns en påstånd om att jag har ett klandervärdigt kvinnosyn som jag kommer ihåg. Till exempel var det Annika Lantz, tror jag, som sa noe om at å se meg i intervjue kvinner var å kjenne doften av overgrep.
Ja.
Det er rett sterkt. Ja, som påstand. Og for meg så tenker jeg nei. Men hva mer kan du si? Det er veldig svåre ting å forsvare seg mot. Og det er samme som om noen påstår du er rasist eller homofob, eller det er svårt å forsvare seg mot. Annet enn gjennom det settet du er på, og jeg ut fra mitt perspektiv, og heldigvis da folk jeg kjenner og stoler på og liter på at snakker sant til meg, så er ikke dette et problem jeg har. Jeg jobber jo i en redaktion styrt av kvinnor. Jag har alltid haft fler kvinnor runt mig än män i mina team.
Från ditt perspektiv då, varför tror du att den här debatten ändå uppstår?
Nej, men jag tror den, jag vet hur den uppstod egentligen, för att det började med en artikel i Norge som blev skrevet många år innan jag kom hit. Jag gjorde ju 9 år med TV eller talkshow för jag kom till eller fler också, men ja. Och då gjorde jag, då var det en artikel i ett tidskrift som påstod att jag flörtat med gästerna. Och det var speciellt ett intervju med Åsne Seierstad, hvor han mente jag hade flörtat med henne. Och detta blev till i en svensk översättelse, för det som hände då jag blev känd i Sverige, så gick ju svensk press till norsk media och bara började att gå i arkiven och hitta alla stories som var om mig. Så jag fick ju en Groundhog Day, helt den känslan när allt bara blev repeterat av det som hade stått om mig där. Mm. Och det var det som blev egentligen till då blev det kört upp igen, och det var begynnelsen på det, och så var det någon som hang sig på det. Och sen så tror jag att jag har ju haft någon misslyckade intervjuer. Och ibland när jag har gjort misslyckade intervjuer, visst de har varit med kvinnor, jag har haft misslyckade intervjuer med både med kvinnor och män, men visst de har varit med kvinnor, så har man satt dem i ett genusperspektiv. När det för mig bara är ett misslyckat intervju.
Någon särskild intervju du tänker
på? Men
jag
vill inte trycka fram, för det känns inte schysst mot den jag intervjuar, men och väldigt ofta så är det mitt fel, eller alltid är det mitt fel när det inte blir bra. Fordi då borde jag bara gått en annan väg. Men då känner ju tittarna, oj nu är han för hård, eller nu är han för tuff, eller nu är han för mesig, eller nu är han ja, och då går det också an att tänka, ja nu är han sexistisk, fordi det då är en kvinna jag snackar med. Men jag vill insistera på att mitt sätt är egentligen mitt sätt att jobba på är att jag förhåller mig inte till om det är en kvinna eller en man, annat än i booking, för då försöker jag att skapa en balans. Men utöver det så är inte det så väldigt mycket så viktigt för mig.
Helt olyft är ditt ansikte inte.
Helt olyft? Ja. Alltså att jag skåret lite här och där?
Ja, lite.
Nej.
Kikat.
Det är helt olyft. Alltså det är ingenting.
Du kollar inte på porr. Du kollar på din egen Jimmy Åkesson-intervju.
Jag kollar inte på min egen Jimmy Åkesson-intervju.
Nej.
Eftersom jag aldrig kollar på mig själv. Och jag kollar heller inte på porr. Det har jag. Den tiden är inte förbi i mitt liv. Ja.
Robbie Williams är inte bara den perfekta talkshow-gästen. Du älskar också hans artisteri, har rört dig på ett problematiskt sätt till rock DJ och därutöver sett till att dina barn fått träffa honom backstage. Dåligt mådde du inte när han utbrast Frederick i Globens korridorer, trots att du förstås är fullt medveten om att hans pressperson väst ditt namn i hans öra bara sekunder tidigare.
Här är det mycket att ta tag i. För det första, mina barn har aldrig mött Robbie Williams.
Nej.
Och det känner jag när du nämner det nu, att det kunde jag kanske bjudit dem på. Det är lite dåligt samvete för den, men Robbie har jag haft, han har varit med i showet 5 gånger och jag har gjort också några trailerinspelningar med han i London och sånt, så jag tror och hoppas han kommer ihåg mig. Utan att få väst mitt namn i öra. Det är det många som däremot får. Men just Robbie, han tänker jag, han kommer nog ihåg mig. Jag tycker han är för mig ett mer fascinerande människa än en musiker. Jag tycker att hans top 5 är jättehäftiga låtar, men jag spelar dem ju aldrig. Däremot så tycker jag att som människa att han är otroligt rolig att prata med, för han aldrig är sig själv lik. Han är alltid en lite annorlunda än förra gång. Så jag tycker han kan vara low, han kan vara high, han kan vara intens, han kan vara relaxed, han kan vara alla möjliga farger då. Och därför så är han är alltid otroligt spännande att ha med, och jag har väl aldrig sagt nej till att när det kommer upp som en möjlighet då.
Ditt lyssnarface är oerhört intränat.
Ja och nej. Ja, ju på ett sätt så kan du säga si det så att man blir ju självbevisst av att jobba i TV. Jag blir, men det är intränat på det sättet att jag vet att jag må in i en känsla. jeg vet at jeg ikke kan spille det, så det ikke inntrent på det sättet at jeg spiller det. Fordi jeg, er det en ting livet har lært meg, så er det at jeg en dårlig skuespiller. Sånn at jeg må være i den kjenslen som intervjuet i. Og derfor så er det ikke sånn at jeg lotsa som jeg tycker noe rolig i studio. Jeg tycker det rolig. Selv om jeg kanskje ikke skulle tykke det var så rolig privat, så tycker jeg det rolig der og da. Jeg blir berørt på riktig i studio, even om jeg som privatperson skulle kunne være rett kald med det. Om det en historie, forstår du? Så det finnes et element av en manipulasjon av meg selv.
Du har en smitningsolycka under bältet.
Vad är en smitningsolycka?
När man kör på något levande, en levande varelse och sen sticker.
Nej gud, nej. Åh gud, och mardrömmen. Ja. Ja, men det är ju värsta mardrömmen.
Du skulle aldrig nedlåta dig själv till mjukiskläder. När du kommer hem och vill känna dig casual, lossar du slipsknuten eller knäpper upp en skjortknapp till?
Nej, så är det heller inte. Kanske folk tror det om mig. Det är för att jag ser ut som jag gör på TV. Det är bara på TV jag ser sån ut. Och jag började ju slips var ju något jag började med för ett år sedan bara. Uppmuntrat av min sambo som menar att jag blir gammal på halsen först.
Ja.
Så därför tyckte hon det var på tiden.
Dags för kniven snart.
Det är dags för kniven snart. Ja. Och sen så privat, jeg går aldri i kostym, jeg går i jeans, nesten alltid, det gjør jeg hemma også. Jeg går barfotad, mye. Jeg går i en t-shirt, og jeg er ikke mysbrallor, det tykker jeg ikke om, jeg tykker det for to, jeg går heller i en pyjamas bukse, eftersom sånne mysbraller, jeg tycker inte det så behagelig å på, altså det så tungt i tyget, ja. Om du fattar.
Ja.
Så jeg...
Bilsikt.
Ja, men og samme med en sånn hoodie og sånn, jeg gillar egentlig ikke så, jeg tycker inte om det tyget. Ja. Så det det enda skjelet til det, jeg inte så fåfeng hemma. Ja.
Du är kapabel till viss svartsjuke rage.
Jag är kapabel till att vara svartsjuk och dramatisk för att svartsjuk. Ja. Det är jag. Återigen så har jag inte varit det sedan jag var ung. Men då kunde jag vara det. Jag kommer ihåg jag kan den känslan. Nu har jag inte så mycket rage i mig så det var ju mer det var mer riktat in i mig. Ja. En att jag det var inte aldrig varit sån expressivt men jag tror att människor med mycket fantasi också har evnen till att de kan också vara svartsjuka. För det hänger ju ihop. Och jag tror jag har en del fantasi på det sättet och kan gott leva mig in i det men sen så det är som att jag har växt från eller gett upp eller jag vet inte. När man lever med en skuespiller så må man ju leva också med att hon ibland hånglar med andra män. Och det är ett valg man tar och då funkar det inte att vara svartsjuk, det kan du bara glömma. Jag hade en speciell upplevelse med det för jag förstod att svartsjukan hade lämnat mig för gott. Och det var jag skulle till USA och jag satt på business class, jag hade fått businessbiljetter.
Det hade du verkligen fått.
Ja. Ja. Jag har köpt dem själv faktiskt.
Ja.
Och sen så satt jag på rad 1 i kabinen och där är ju TV-skärmen på väggen så att de andra i business class kan ju se vad du ser på. Och då kommer jag ihåg det här är ja 3 år sedan kanske. Så hade Maria Bonnevi min sambo gjort en film med Susanne Bier hvor hun spiller Nikolaj Coster-Waldaus fru.
Känd från Game of Thrones.
Ja. Och han är ju 2 meter hög och jätteflott man som de blev ett väldigt flott par. Och så hade jag sett den filmen så jag tänkte den ska jag se nu. Da satt jeg jo på business class med den skjermen foran meg, og tok ikke inn før det var for sent at folk så jo at jeg satt og så på dette.
Aha.
Og der det jo scener hvor de hungler og holder på.
Har sex?
Ja, jeg kommer ikke ihåg om det var sex, men det var i hvert fall, det var i hvert fall intimt da.
Ja.
Og jeg er nå så vant med det at jeg var mye mer opptatt av den herlige glassen du får, for du får jo sånn Haagen-Dazs eller noe sånt på ja. Flyet. Så der ser man liksom bare bakhodet mitt i profil, som sitter og konser veldig på den her glassen og eter den her glassen, mens min fru hungler ja. Med denne giganten på skjermen foran meg. Og det var nok en sånn...
Tenkte du om hvilken pervers jævel
han ja, er? Ja, altså det var noe sjukt med hele situasjonen, men samtidig så var det også... Kanskje tenkte de hvilken pervers jævel, eller tenkte de forhåpentligvis, herregud, så avslappet og generøs.
Ja.
Han må være. For det tykker jeg tross alt jeg.
Du kände dig luddigt hotad av Jens Stoltenbergs popularitetsuppsving efter Utöja.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Du var på skärgårdsfesten där Anders Borg came out swinging. Om inte annat har du vänner som var där.
Nej, det har jag inte. Och jag vet inte ens vem som hade den festen och vad typ fest det var. Däremot så var jag på festen ett par veckor efter som Kristina Stenbeck hållt där Anders Borg dykt upp och det var ju strångt eftersom många hade ju fått med sig den här historien. Men den här skärgårdsfesten som jo är blivit berömt, den har jag känner ingen som var där.
Pratade du med Anders Borg på den här festen två veckor senare?
Ja, jag växlade ett par år man. Jag bara sa det... att jag hade inte väntat att se honom här, men och då sa han att han stod upprest och det var. Sen ja. Blev det väl mycket ramlösa på han vet tror på den kvällen, men jag vet inte.
Nej, det vet jag inte.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du kan känna att du inte riktigt är hemma än legacy-mässigt och funderar på att pitcha ett Stina Dabrowski-liknande format där du intervjuar världsledare.
jag har ju tänkt på det. Så det är ju rätt.
Det är viktigt för dig att ha en invändning mot en Ruben Östlund-film. Att inte bara salutera hans geni utan säga att filmen var jättebra, men... Och därefter poängtera en logisk lucka eller ett potentiellt etiskt klavertramp.
Ja, det finns ju i mig en kverulant på det sättet. Det håller jag med om. Och det tycker jag är bra. På ett sätt att man har det är ett aktivt sätt att se film och tv på men inte när det gäller Ruben Östlund. Jag har bara sett en film av Ruben Östlund och det var Turist och den jag har inte hunnit The Square ännu och Turist tycker jag var för mig 100% bra. Jag hade ingen invändning mot den. Min enda invändning mot den var varför och det är bara en fråga som jag aldrig får hitta svaret på Och det är varför tänkte han på mig till huvudroll?
Mm.
För jag hörte Schiffert säga i den här podden att han också var påtänkt till den huvudrollen.
Jag tror att det är de flesta, det är många mediemän i Stockholm som har varit det faktiskt.
Jag vet det, men Ruben har ju också bekräftat i Cannes, på presskonferensen i Cannes, att jag var påtänkt.
Nej, jag tror det.
Ja. Så detta ska jag inte, det är inte något jag skryter på mig, och det är ju heller ingenting att skryta av. Eftersom jag inte är skuespelare, så man ju tänka att det var en annan typecast, att jag skulle vara en som sprang bort från familjen om det kommer ett avalanche. Och det blir man ju kränkt av, bara en sån tanke.
Ja. Micke Persbrandts storkuksaura gnager i dig.
Nej, det gör den inte. För det har aldrig varit min grej att ha den auran.
Nei,
det har aldrig varit min. Hade det varit något jag försökte på, så skulle ju kanske det varit en liten sten i skon. Men det har aldrig, jag gick aldrig den vägen lika lite. Alltså jag satsade aldrig på att jag skulle leva av mitt bollsinne eller av min storkuksaura. Och jag kom ju ihåg då det blev känt att Maria och jag var ett par. Ungefär, jag menar det var ungefär samtidigt, så lanserade Micke någon kalsonger för extra välbehängda män.
Ja.
Som han hade investerat massa pengar i då. Och det är klart att då var jag väldigt glad att inte det var blitt var mitt varumärke på något sätt då. Och ha den auran.
Mm.
Jag har väl gått en lite mer. Ja, vad ska jag säga? En lite annan väg.
Du erbjuder någonting annat.
Ja, 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 absolut. Ja. Man väljer mig för helt andra ting. Ja.
Den enda sexleksak du överhuvudtaget beblandat dig med är vad man inom vissa kulturer skulle kalla för den då mellanmjölkiga rabbiten.
Inte ens den.
Nej.
Har jag någon har jag liggande? Jag vet vad det är.
Ja.
det kan jag säga. Jag vet vad det är.
Ja. Det är lite pryd, Fredrik.
Nej, jag tror inte är det. Men jag bara aldrig. Men ska jag gå och köpa den då? Vad slags situation skulle det vara? Jag har inte något väldigt behov av den. Jag
tror bara konstruera en situation.
Ja, men alltså det var en kollega av mig, en programledarkollega av mig, som...
Är det Kjellner?
Nej, det är inte Kjellner, och jag ska inte säga si vem det är. Men han då, på sin topp, nu är han inte så känd längre, men på sin höjd, då var han ju ungefär som mig då, kanske som att folk visste vem det var. Då fick han för sig att han skulle köpa en sexleksak, en dildo till sin fru i London i present. Och det är klart att då han så blev tatt i tullen med den och
ja, i tullen.
I tullen, ja, de skulle gå igenom hans bagage och de håller upp den i det är ju otroligt slitsamt.
Vad fan gör det egentligen?
Nej, men för han så blev ju det folk det, du vet att det blir en historia många. Nej, det gör ju ingenting självförlåt egentligen, men ändå så känner man liksom orkar man hålla på. Jag vet inte, det blir
så du hade de har avskräckt dig från sexleksaker.
Ja, men inte bara det. Jag syns sexleksaker för mig är väldigt, det är nog extremt osexigt med det.
Du har aldrig sett bilden på Lenny Kravitz i en för stor scarf?
I en för stor... Jag har sett massa bilder av Lenny Kravitz, men i en för stor scarf? Nej. Har jag det? Nej, jag tror inte det.
Det har du inte.
Nej.
Du rökte på några gånger i ungdomen, men ditt kontrollbehov hindrar dig från att testa något annat.
Ja, det är riktigt. Men jag rökte inte på. Jag rökte inte ens på för jag fick inte ned i lungorna. Ja. Hvem er det jeg blir nå? Ja, greien at jeg kan ikke inhalere.
När du kommer hem efter en lång dag på jobbet brukar du hälla upp en varva ner whisky. Trots att du egentligen inte är något jättefan av spritsorten är du mycket förtjust i tanken på hur det ser ut utifrån när den upptagna programledaren kommer hem och slår sig ner i ett svagt upplyst rum för att samla tankarna.
Och jag skulle vilja vara den här personen. Du ser vi, jag vill mycket hellre vara den här personen än den jag är.
Det är inte för sent.
Ja, men han är ju jättespännande. Ja. Jag var ju gift med en skotte. Skotsk kvinna. Och hennes pappa introducerade mig ju till en världen av whisky. Så att jag har både varit hela The Whiskey Trail i Skottland. Jag har varit i många år medlem av The Scotch Malt Whiskey Society. Och lärde mig rätt mycket om det här som jag tyvärr har glömt idag.
Kvinnligt. Men... Det är inte en kvinnlig aktivitet.
Nej, det är det kanske inte. Men sen så tycker jag inte malt whiskey är faktiskt så extremt gott. Jag tycker att däremot så tycker jag att blended whiskey är väldigt gott. Så det skulle jag kunna gärna ta en whisky, men jag kan inte göra det när jag kommer hem. Alltså då ska det ha hänt något dramatiskt eller något svårt. Jag tar gärna ett glas vin, men jag dricker inte sprit på väldigt ofta. Och hvis jag dricker sprit så blir det en dry martini och inte en whisky.
Du funderade under ett skede i livet på att bli arkitekt. Den gamle Fredrik Skavlan hade inga som helst problem med att visualisera sig själv med hjälm på huvudet och ett ritningsrör under armen på en byggarbetsplats.
Nej, det är ju en sån George Costanza från Seinfeld dröm och det där att bli arkitekt. Det är många som går och bär på den drömmen. Min läkarebror skulle ju också önska han var arkitekt istället. Och jag har aldrig haft den helt uppe. Jag var mer då att jag skulle vilja bli tecknare, konstnare, den typen. Så det var nog min grej.
Du har sett alla avsnitt av House of Cards.
Ja, det kan jag bekräfta.
Du har ett Sonos-system integrerat i din bostad.
Ja, nu ska du inte driva någon form för reklam. Men jag har Sonos-system både hemma i Stockholm, hemma i Oslo och på hytta. Ja. Så det är bullseye. Ja. Sen så må jag understreka att det finns också många andra systemer man kan välja.
Om man vill. Ska jag klippa bort bara för att reta din icke-korrupta SVT-stjärn?
Nej, det har jag inte.
Du föredrar att komma i en kvinna.
Nu blir det barnförbjudet, kände jag.
Jag är ju fembarnsfar, så svaret får ligga i det. Utöver det är inte det att kommentera.
Du har semestrat vid Comosjön enbart för att George Clooney gör det.
Nej, jag har semestrat vid Comosjön innan George Clooney köpte sitt ställe.
Okay.
Ja, där har du mig. Så jag kom inte här med George Clooney. Det var fint där för han kom.
Du har läsglasögon.
Ja, jag har läst glasögon och behöver det mer och mer. Flera par.
Du påtalar ofta i slutna sällskap att du är lite trött på att leda ditt program. Det är viktigt att det framstår som att du inte gör någon grej av att leda Sveriges mest sedda talkshow. Men innerst inne vet du att du skulle må piss utan det och att du eventuellt redan maximerat eller övertrasserat din potential.
Jag säger aldrig det till folk.
Aldrig? For,
nej, det är jag. Kanske ibland till min sambo. Ja. Så har jag kunnat säga det. Mitt liv går i cykler. Så att när det blir mars-april och jag har hållit på, det är ett race att göra de inspelningarna, så känner jag att nu orkar jag inte längre, nu håller det och sånt. Och sen så så slappnade jag av lite så i maj så känner jag ah, nu blir det spännande jag gör en det till hösten det blir kul och så motiverar jag mig så på den här tiden av året nu är det höst då känner jag att jag är supertaggad och gläder mig och sån igen så det går, jag byter bli känt med de cyklarna men tidigare de har alltid varit där och tidigare så kunde ju det få mig till att liksom börja si till kanalen att ja nu tror jag det håller och nu ska jag ge mig och sån men skulle jag må piss av att inte ha den jobben? Nej, jag slutade en gång. Då hade jag ju haft den samma positionen i Norge i 9 år med det som heter först och sist som var samma show egentligen på fredag. Och då slutade jag faktiskt och hade nästan 2 år av var jag inte var på skärmen. Och det var fantastiskt. Det var jättebra. Så det var ju bara på grund av Sverige att jag började på TV igen. Jag hade aldrig jag sa den gången att vi kommer kanske tillbaka. Jag skulle aldrig komma tillbaka. Så det var jag var helt klar med det. Så det är inte helt min person. Sen må jag säga att jag tycker inte jag kan inte komma på någon roligare jobb inom svensk eller norsk journalistik.
Fan, det var det hela, Fredrik. Vad tänker du kring detta?
Jag tänker att du skisserar upp ett renässansmänniska som man verkligen gärna skulle vilja vara.
Ja.
En kompromisslös njutningsperson. Men dock med mycket komplexer och smärta i sig som jag vad tur är inte ha på det sättet. Sen är jag inte så förvånad över att många kan tro jag är den typen eftersom jag ju har valt den här dyra kostymen och slips och det här lyxiga studio och fåtöljen och det är ju ett uttryck jag i sin tid gick för som väl i mitt huvud var ja men det ska vara fredag kväll känsla lite extra. Och det betalar jag väl priset för nu.
Ja.
Men jag är trots allt lite närmare jorden än lite närmare marken än det än du ser upp. Hoppas jag.
Det känns som att du mår lite bättre än vad jag trodde kanske. Du
verkar jag mår lite bättre fördi det finns nog mer än den här TV-karriären. Jag skulle kunna avsluta TV-karriären imorgon och fortsatt må bra. Och det finns ett uttryck på norska som heter reven har alltid 2 utvägar. Och det har jag levt efter.
Du har lite räv över dig på något sätt.
Ja, lite räv.
Ja. Du, tusen tack för att du kom hit.
Tusen tack för en fantastisk fin seans och ett härligt förarbete.
Vill man mig något så är det e-postadressen emil.persson@cafe.se som gäller. Ett rungande tack, traditionsenligt, till Carl Björkegren som gör musiken och frälser oss från ondo. I natt tycker jag att du ska ta på dig din finaste pyjamasbyxa och sova riktigt gott så du har energi att ta dig igenom morgondagen, helgen och halva nästa vecka fram till onsdag. För då är Fördomspodden tillbaka med ett nytt avsnitt med en ny gäst. Tack för att du lyssnar och hej då!
Pyjamasbyxa. 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 Show, kicking with your torso, boys getting...